Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Idag ska vi prata om någonting som är väldigt spännande och som kanske inte alla har hört talas om, men som kanske alla kommer förstå vad det är när vi förklarar.
Jag frågade min Insta-story inför att vi skulle spela in. Och bland mina följare, av de som svarade, så var det en tredjedel som visste vad det var. Och två tredjedelar som svarade nej. Och sen var det en influencer som de flesta nog vet vem det är, ska inte nämna några namn, som ville rätta hur jag hade stavat detta fenomen, alltså impostor syndrom. Det var bara det att rättelsen var fel och min stavning var rätt.
Tråkigt när det händer.
Verkligen.
Vi är tillbaka.
Ja.
Välkomna till podden Människor från Acast igen.
Välkommen hem från USA, Bodil.
Tack. Jag är så jättis. Alltså. Det är skakigt här på andra sidan bordet.
Men berätta, du var ju i Chicago i 5 dagar på jobb men hade lite fritid också.
Exakt. Och jag har ju inte varit där förut. Och väldigt positivt överraskad.
Ja.
Det är som ett litet New York men
väldigt
med strand.
Mycket mer white America dock.
Exakt. Och även om lite diverse America.
Det är ju Polens största stad, sägs det.
Det är fett.
Alltså att det liksom finns ingen stad i världen, inklusive polska städer, med fler polskättade människor. Sen är det ganska stor andel svarta också. Men kanske inte i liksom downtown-kvarter.
Nej, men väldigt många olika områden fanns det ju. Så jag försökte gå ut lite utanför och hängde lite i deras hipsterområden, som var ganska bra. Det är alltid någon konstig grej med amerikansk hipsterkultur som är så här. Det finns typ ett inslag av någon form av så här rockpunk. Vilket är lite weird. Vi är mycket mer så här renodlad typ indie, elektro och hipster. Men där är det som att det är lite så här Blink 182-inslag.
Vilket känns. Jag fattar vad du menar.
Fattar du vad jag menar?
Ja.
Både på kläder och typ så här estetik som är så här. Men härlig stad. Och typ, som du säger, med amerikansk. Jag var på en baseballmatch med Cubs, som är lokala laget. De förlorade. Men jag har typ aldrig känt mig så obekväm som jag hade när jag hade en sån här Cubs-caps på mig. Vad har du gjort här hemma?
Låt tänka, vad har jag gjort? Jag har avslutat min semester, börjat jobba. Och sen har jag varit på en del typ middagar. Jag var på konserthuset. Lyssnade på konsert med lite olika musik från Mozart, Stravinsky med flera. Det var väldigt kul. Vi jobbar ju med dem. Och det var första gången jag var på konserthuset på många år. Jag fick sitta i hovlogen, så det var väldigt tjusigt.
Flott.
Ja.
Men det var väl nice. Stravinsky är ju bra. Vi ska prata om impostor syndrome, eller bluffsyndrom som man kan översätta det på svenska.
Ja. Vad heter det? Hur beskriver man det på bästa sätt? Jag har Wikipedia här. Jo, men så här står det. Att, nu läser jag från den svenska Wikipedia, och på svenska kallas det då bluffsyndrom, som är en översättning från engelskans impostor syndrom. Och det är då en informell psykologisk term som myntades på 70-talet för att beskriva hur vissa personer har svårt att internalisera sina egna förmågor eller prestationer. Trots yttre tecken på kompetens är de som lider av bluffsyndromet övertygade om att de bluffar och inte förtjänar den framgång som de har nått. Tecken på framgång avfärdas som tur, timing eller att ha lurat andra att tro att de är mer kompetenta än de själva tror att de är. Bluffsyndromet är lika vanligt bland båda könen, även om vissa studier tyder på att det kan vara vanligare hos högpresterande kvinnor.
Och inte sällan är det väl förknippat med rädsla att bli påkommen.
Ja, men exakt. Jag hörde eller läste någon gång för några år sedan att Flera amerikanska presidenter har vittnat om det här, särskilt i liksom ögonblicket när man kliver in i ovala rummet för första gången, vilket man kanske kan förstå att det blir liksom lite så här svindlande. Det är ofta folk med ganska grundmurat självförtroende, men att nästan liksom, oavsett hur bra självförtroende man har, så kan man drabbas av bluffsyndrom när man inser att man har blivit amerikansk president. Jag tyckte jag noterade det, jag tänkte på det, jag såg Donald Trump typ dagen efter, eller ett par dagar efter att han valdes till president, när han satt på en presskonferens med Barack Obama och de hade snackat om överlämningen. Att han såg ganska shaky ut. Han såg inte ut som sig själv riktigt. Då tänkte jag att så här, kanske har han liksom mött den här liksom bergväggen när man inser att okej, nu är det på riktigt.
Det kan man hoppas i alla fall.
Ja.
Annars känns ju han en sån person som väldigt sällan lider av just det här syndromet.
Ja, exakt.
Har du några Vita huset ögonblick där du har känt imposter syndrome?
Alltså jag tror att jag är förhållandevis befriad från det. Eller jag vet inte, antingen det eller att jag har det men inte bryr mig så mycket om att jag har det. Att jag kanske har vant mig.
Mm.
Jag har så dålig kontakt med mina egna känslor så jag vet inte säkert. Men
fitt terapi för sig.
Jag ska inte öppna Pandoras ask. Men det är väl klart att så här, i olika moment och när man liksom gör kanske när man gör publika framträdanden och så kan man ju känna att man kanske har tagit sig vatten över huvudet eller att man inte har på fötterna, men sen jag vet inte hur liksom bara för att man upplever det ett ögonblick, är det då ett bluffsyndrom eller måste det vara någonting som är lite mindre övergående?
Ja, sant.
Hur är dina erfarenheter av det där?
Alltså jag ganska ofta är jag väldigt övertygad om min egen betydelse. När jag köpte min förra hund, inte Bosse utan Hugo, som var Norwich Terrier, då stod det i rasbeskrivningen att Norwich Terrier är väldigt övertygad om sin egen betydelse och agerar som att de är typ extremt stora hundar. Lite så har jag, men det finns några ögonblick där jag har känt imposter syndrome ganska starkt. Jag tänker framför allt på när jag började på regeringskansliet. Då jobbade jag i Rosenbadsbyggnaden. Jag var 21 och första dagen när jag skulle liksom gå in där så var det väldigt svindlande. Man går in i liksom en så här marmorentré och det finns en massa vakter. Och det är samma hus som statsministern jobbar i. Och det är liksom på något sätt politikens centrum. Och det var rätt svindlande. Och jag kände lite så här, hur tusan har jag hamnat här? Hur ska jag kunna överleva det här utan att någon kommer på att jag inte kan någonting?
Nu när du säger det känner jag igen det där från när jag började på Prime för 10 år sedan.
För då var du 18.
Ja, och visste ingenting om någonting.
För man kan hamna i det på intervju, man tuggar loss och man liksom... men när man väl hamnar där så, inte sällan första dagen på jobbet, så...
Ja, då måste man ju liksom göra saker på riktigt.
Ja. Så det är ett tillfälle. Jag kan ibland också känna typ i så här, vissa paneler. Både du och jag är med ganska mycket så här, paneler som ska diskutera saker och ting. Lite olika medieframträdanden. Man ska tycka till och liksom också på något sätt vara lite så här cesarsk, upp- och neddömmande. Och då kan jag ibland komma på mig själv med att bara, nej men, vad vet jag om det här? Och är jag rätt person att fråga? Och då kan jag känna lite, nej men hallå, här borde inte jag vara och tänka om någon kommer på mig.
Mm.
Jag kan också känna som med engelskan lite grann. Innan jag började på Uber, jag jobbar ju på engelska och har ju nästan bara liksom internationella kollegor. Så jag kände det där också i intervjuprocessen och så att så här, nej men gud, de kommer ju komma på mig. De kommer ju förstå att jag pratar bara svenska. Alltså jag kan inte prata engelska. Sant. För svenskar är ju också lite så. För sen så kom jag ju med min liksom, italienska kollega som pratar så här. Och liksom, som kanske inte alls känner så. Men där tror jag att jag och kanske svenska generellt har ett höga krav på sig själva. Just kring det engelska språket.
Mm. Jag tror, alltså, vissa människor har ju liksom den här klyschan, fake it till you make it, idén om saker. Och har man det så är det väl kanske... Kanske det ligger längre bort att drabbas av imposter syndrome. Om inte även det är fake. De som tror på fake it till you make it kanske inte tror på det ända ner i märgen liksom.
Nej, det är nog en fasad, va?
Ja. Alltså, ja, de kanske på sätt och vis egentligen är ännu mer medvetna om vad som är på riktigt och inte. Just eftersom...
De har som uttalad strategi att faktiskt fake it. Ja. Ja, absolut. Jag kan också känna... Eller det är många gånger som... När jag kanske har känt lite av det här syndromet eller har känt mig osäker eller på något sätt man är ny i ett sammanhang i liksom, man ska träffa nya personer, man ska vara i en panel med nya personer, man börjar på ett nytt jobb där människor är väldigt inkörda, har väldigt starka åsikter, inte sällan dominant sätt att liksom uttrycka dem på, där det i början kan vara nästan som att man känner, nej men gud, jag kan ingenting, det här med PR, jag har hittat, alltså jag vet inte hur man gör det, tills när man kanske 6 månader senare inser att, nej men hallå, det här görs faktiskt på fel sätt, eller det här de säger, det stämmer ju inte. Så jag tror att det är kanske också inte rättvist att den som uttrycker med mest eftertryck är den som faktiskt kan sakerna.
Mm.
Och där du och jag kanske inte de som är så mest osäkra kring att framföra vår åsikt. Men jag kan tänka mig att det är ganska vanligt hos andra.
Ja, exakt. Jag tänker också att liksom, eftersom vi lever i någon slags tid där mycket upplösning, att kanske folk som har läst typ en jättebra utbildning inom någonting och sen ser andra som inte har gjort det eller gått en mer okonventionell väg men är bättre på det de gör, då kanske man kan liksom känna att man är en bluff som har det formella men saknar liksom de verkligt liksom informella förmågorna att faktiskt uträtta det som man har utbildat sig inom.
Och säkert tvärtom.
Och tvärtom, exakt. Mm. Så eftersom att saker är så komplexa nu så kan ju alla hitta sin egen anledning att liksom uppleva sig själva på som en bluff liksom.
Exakt. Jag pratade med Magda lite om det här igår. För jag bara, imorgon ska vi prata om det här. Har du några tankar? Hon jobbar ju en väldigt högpresterande liksom banking industri i London. Och där människor är väldigt liksom, dels supermänniskor men också väldigt så här, vad ska man säga, de har gott självförtroende.
Hur mår Magda egentligen?
vi får inte bjuda in henne som gäst någon gång. Hon mår bra. Vi ska åka till Frankrike ihop nu. Så det ska bli kul. Men hon sa en ganska bra sak och det var att så här, det finns ju, eller man kanske ska skilja på ödmjukhet och imposter syndrome.
Ja men verkligen.
Imposter syndrome kanske inte är jättebra att ha. För att det kanske inte alltid är liksom, det kanske inte är rationellt och det kanske inte är grundat i verkligheten. Men ödmjukhet är ju inte helt fel att ha. Att kanske känna att, nej men gud, jag kanske inte kan det här. Eller ska jag låta någon annan prata först? Eller ska jag lära mig mer om det här?
Precis, medan bluffsyndromet gör kanske att man börjar skydda och försöka dölja saker på ett sätt som inte är bra för vare sig en själv eller sammanhanget man befinner sig liksom.
Precis, och kanske försöker bevisa sig och försöka legitimera sin position där så att ingen ska komma på en. Och då kanske det kan bli motsatt effekt och bli hävdelsebehov istället, jag vet inte.
Mm. Ja, precis, det enklaste sättet att liksom hålla avslöjande, liksom risken för ett avslöjande av en själv som bluff på armlängdsavstånd är ju att börja hävda sig och göra liksom sådana utfall. Typ. Så det är väl en ganska... tror jag en vanlig reaktion på om man lider av det här
exakt
syndromet.
Exakt. Och jag tänker att det kan också vara farligt att fastna för mycket i det här. För att det blir ju ett resultat av att man kanske inte till slut vågar.
Mm.
Och jag tror att det är skitbra att vara sämst i klassen. Alltså jag som har ridit väldigt mycket försöker alltid vara liksom när man är på träning och sånt. Att man är den som... ja, men typ ligger i botten. För då kan man också utvecklas mycket snabbare. Eller tvärtom, kanske ta an en lite för stor kostym nästa jobb man tar. Än att ta någonting som är nästan identiskt med det man redan jobbar med.
Mm.
För då tvingas man att ta en väldigt så här brant utvecklingskurva. Men är man då rädd för att vara en bluff eller på så vis liksom innerst inne tvivlar på sin egen förmåga. Så kanske det resulterar i att man försöker undvika det och skydda sig själv. Och då kanske man står still istället.
Mm. vad heter det, jag funderar på, när jag läste upp här från Wikipedia så stod det att det är lika vanligt bland båda könen, fast att det finns några studier som visar att det men den kan vara något vanligare bland högpresterande kvinnor. Jag fick en kommentar också på Insta efter att jag la upp frågan om hur många som kände till det och inte, att från en kvinnlig följare som skrev att de som svarade att de inte kände till det måste vara män. Så kollade jag, och det var ganska jämnt fördelat faktiskt, att det var ungefär samma proportioner på könen i både ja och nej svar. Jag tror att man kan ju, jag tror att det är lätt att tänka att det är vanligare bland kvinnor än män. Men jag tänker mig att det också finns några olika motverkande faktorer. Till exempel så är det väl kanske fler män än kvinnor som bluffar sig över sin egen kompetensnivå. Och därmed har liksom substantiella anledningar att lida av detta. Och sen att liksom, jag menar, det kanske bara för att det inte märks lika ofta kanske på män betyder det inte att att det är mindre vanligt, utan bara att sånt generellt sett märks mindre på män för att de är mer måna om att det inte ska märkas.
För det här har väl att göra med självkänsla egentligen, inte självförtroende. För man kan liksom lägga på ett självförtroende i och med att man liksom försöker undvika att visa att man är en bluff. Men om man innerst inne tänker att man är en bluff, så kanske självkänslan inte alltid är 100.
Mm.
Och det kan ju både män och kvinnor leva av, eller lida av. Men tittar man på CV:n och så finns det väl många studier som pekar på att män överdriver lite mer. Man kan flytande franska. Har sedan pluggat sig 3 år på gymnasiet. Så jag tror absolut att det kan vara lika vanligt, men kanske har lite olika orsaker.
Min gamla chef, jag kom på det nu medan vi sitter här, att det skrevs en krönika som delvis handlade om mig. Den är ganska förljugen, men den kanske kan vara relevant att lyfta i sammanhanget. Min gamla chef under en kort period när jag var på Prime 2010, Marie Söderqvist, hon skrev i då tidningen Magasinet Chef 2010, alltså för ungefär 8 år sedan, en krönika som handlade om 80-90-talister. Och där tog hon upp mig som exempel. Sen skarvade hon ganska mycket. Jag bjuder på det. Hon fick i sin roll som chef fläka ut mig med halvsanningar i Magasinet Chef. Då skriver hon, hon skriver så här: jag är chef på ett mycket modernt och välutbildat företag. Alla läser på universitet. Flera är civilingenjörer. Några har pluggat på Handels. Några har dubbla examina. Och en annan har doktorerat. Min knapp fil. Kand har jag den kortaste och fluffigaste utbildningen av alla. Dessutom har alla mina 80-talistmedarbetare pluggat i minst 2 länder och bott i ytterligare 1. De har startat företag, spelat in skivor eller DJ-ar åtminstone, och så bloggar de och är med viss rätt övertygade om sin egen snille rikedom. Förutom att jag chefar över 80-talister är jag mentor för 2 stycken. En född i början av 80-talet och en i slutet, och det är alltså jag. Den sistnämnde är en rökande kille som ofta har guldjacka och solglasögon, som tycker det är en stor utmaning att klara av att som enda fasta tid behöva vara på kontoret hel, ren och i gott skick 9 varje måndag morgon.
Shit, vad du har ändrat!
Det där menar du inte. Det är
till viss del. Du har inte så ofta guldjacka längre.
Och så fortsätter hon. Den sena 80-talisten ringer totalt orädd amerikanska digniteter och bokar möte med dem som vore de gamla barndomskompisar. Typiskt ung man utan impostorsyndrom. Eller kanske med, men obekymrad av det.
Eftersom att han inte har gått i terapi ännu.
Ja, exakt. Och sen fortsätter hon. Han följer allt som skrivs på Facebook och på bloggar på samma sätt som jag en gång följde Ekot som politisk journalist. Slaviskt och med enorm känsla för detaljer. Han hissar och dissar med total självsäkerhet, och han har absolut järnkoll på allt i sin bransch och tycker att pluggande bara är bortslängd tid eftersom han ändå redan kan allt. Allt det här är sånt hon bara liksom...
Det var väl lite hårt kanske?
Ja, också lite. Ja, ganska så här slängigt. Men...
hon brukar ju aldrig vara slängig.
Och sen så skriver hon: det här är också inte sant. men så här, när han blir inkallad som stand-in för att prata på ett mindre möte i Oslo skriver han i sin sedan länge digitala CV att han är en internationellt erfaren talare. Och sen fortsätter hon, jag är snart klar, hela poddavsnittet ska inte gå åt att jag läser upp Wikipedia-sidor och krönikor från min webbläsare. Och så fortsätter hon, han skickar falska mejl och sms från andra datorer och mobiler som alltid är väldigt roliga och så träffsäkra att man ofta lämnas med känslan av att det nog ändå stämmer. Och så vidare. Och sen så går hon vidare och pratar om den här tidiga 80-talisten då, som är den andra som hon vägleder och som är en liksom, min raka motsats i att hon liksom, är ordningsam, analyserar företag i New York och har startat ett eget ekoklädmärke och ja, allt från det. Men där porträtterar ju hon en bild av mig som någon som är duktig på att bluffa. Sen karikerar hon ju mig. För att det finns ett korn av sanning i det mesta. Men det var också lite påhitt.
Ja, gud ja. Alltså, ja.
Men vad heter det? Är det liksom för din del, har du de facto bluffat dig fram i några moment?
Jag vet inte. Bluffa tyder väl på att man säger något som inte är sant? Eller vill liksom twista sanningen lite?
Eller? Om du tar bluffa i poker så är det ju ändå att ge sken av någonting. Alltså du liksom höjer fast du inte har något på handen.
Mm.
Det är ju inte nödvändigtvis att ljuga, känner jag.
Nej, men det är väl ändå någon form av light vit lögn.
Behöver inte vara en lögn.
För man, om man gör en min och bara, gud vilka bra kort jag har. Och så har man dåliga kort. Då är det ändå en skillnad i sanning mot vad korten är, mot vad man framställer att det är.
Ja, fast man har inte ljugit. Man har ju bara förlett den andra att tro någonting. Men det har de ju trott på egen hand.
Ja.
Man har inte själv gjort någonting otillbörligt.
Förleda människor, det har jag väl säkert gjort. Det kan man göra på massa olika sätt.
Du vill verkligen inte svara på den frågan.
Jo, men det, för du kan få något exempel. Alltså så här, politisk retorik är väl alltid liksom glidande. Om man väljer den fakta som styrker sina egna argument och man använder argument som passar sin tes bäst.
Har du ljugit i ett CV eller personligt brev?
Nej, det ska jag göra. Har du det?
Nej, det tror jag inte. Men jag har typ aldrig använt ett CV eller personligt brev.
Jag skrev ett personligt brev när jag skulle börja på Carnegie. Men annars har jag typ inte heller skrivit något personligt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det fanns ju, jag kanske har tagit upp det förut någon gång. Det är det man, nu har vi så många avsnitt att man inte säkert minns vad man har sagt och inte sagt. Men det finns en amerikansk journalist och författare som heter Neil Gaiman som höll sitt så här commencement speech på typ Berkeley för några år sedan. Har jag pratat om det?
Jag var inne på det. Men kör igen. Alltså, om inte vi kommer ihåg kommer väl inte ni som lyssnar ihåg. Så, petition never spoils the prayer.
Nej, men när han pratade för avgångsklasserna på det här universitetet om liksom sitt eget liv och livsråd. Men han sa att man skaffar sitt första jobb lite hur som helst och att i hans fall så skrev han när han skickade ansökan att han hade skrivit för massa stora magasin, typ så här Vanity Fair och såna. Det var inte, det hade han inte gjort, men han fäste då stort värde vid att han senare i sin karriär skulle skriva för de tidskrifterna han hade räknat upp i sin första ansökan som gjorde att han fick sitt första jobb. För då var det inte som att han hade ljugit utan bara som att han var kronologiskt förvirrad.
Men han kände han det som en skuld då? Eller var det en teknik han använde medvetet för att pusha sig själv framåt?
Jag vet inte. Eller så var det bara att efter hans konstruerande skämt.
Förmodligen. Men kul ändå.
Ja.
Men jag tycker inte man ska ljuga, jag tycker inte man ska förvränga, men allting och mer handlar ju om hur man genom liksom social kontakt, säljförmåga och så vidare kan liksom få som man vill.
Mm.
Det är ju väldigt viktigt.
Men som konsult till exempel, i och med att jag jobbar i så många olika sammanhang med olika uppdragsgivare, helt olika branscher och sektorer, så är det ju ganska svårt att liksom på kort tid uppnå ett kunskapsdjup som liksom i närheten av det som de som jobbar på kundsidan har.
Och då kan man på kundsidan ibland vilja ställa några sådana frågor.
Ja, jag brukar alltid djupdyka ner i så här, några sjuka detaljer. Det är ett sätt som jag typ halvt bluffar, att jag memorerar lite så här onödig detaljkunskap om företaget eller om branschen, så att jag kan droppa lite så här random exakta siffror om någonting ganska så här inzoomat.
Är inte det risk att de vittrar blod då och ställer en fråga som är liksom parallell med det?
Jo, men då brukar jag också se till att kanske kunna lite i den här den. Alltså, man får ju alltid tänka att det måste tåla de följdfrågor som ligger närmast i hands. Sen tror jag att jag är ganska bra på att slingra mig ur sådana situationer också. Eller så här, jobba mig runt det på ett sätt som gör att det inte blir allt för obekvämt. Men,
du bryggar tillbaka. Ja. Ja, men det är bra. Men jag tycker inte att det är helt fel heller att inte kunna allt. Alltså jag tycker inte att det är helt fel att vara i sammanhang där man inte liksom, kanske är så här 100% kvalificerad. Utan alltså så här, ni som lyssnar, försöker ta er dit, annars kommer ni stå stilla. Alltså, utmana er själva, och precis som han skämtade lite om det, han som snackade på Berkeley, alltså, om det inte görs att man kan det då, så blir det åtminstone att man får en hets och liksom spark i baken att ta sig dit.
Det finns ju, känner du till det? Det är lite, jag kom på det nu, att det är lite besläktat med imposter syndrome på ett sätt. Det som kallas the Peter Principle, som alltså är ett koncept inom managementteori som utvecklat av någon akademiker som heter Lawrence J. Peter. Han observerade that people in a hierarchy tend to rise to their level of incompetence. In other words, an employee is promoted based on their success in previous jobs until they reach a level at which they are no longer competent. As skills in one job do not necessarily translate to another. Även detta finns då såklart på vad heter det, Wikipedia.
Det är poddens mest älskade sajt.
Och ju mer man tänker på det, desto mer så inser man ju att det är liksom i all sin enkelhet någonting väldigt sant i det, att man liksom all befordring baseras på det som hänt bakåt, och förr eller senare befordras man över stupet.
Sant. Det är inte helt fel att befordra efter vilka utsikter man tror att personer har.
Nej.
Jag tror att många gör fel där.
Verkligen.
I så här långsamma hierarkiska organisationer. Okej. Okay. Ska vi nämna lite kort om som är motsatsen då till de som lider av imposter syndrome? De som hela tiden tycker att varför har ännu ingen upptäckt att jag är det här jordklotets absolut smartaste person? Som typ går runt med en så här ständig orättvisa.
Och kanske ofta tycker att alla andra är bluffar.
Och typ sämre än en själv.
Mm.
Men som kanske inte alltid har tagit sig själv och för sig till den positionen. Utan ofta kanske passivt sitter och känner orättvisa.
Mm.
Eller kan det vara så?
Ja, exakt, för det finns ju något passiviserande i den känslan i sig som förstärker ens passivitet, tror jag.
Exakt. Vi pratade väl lite om det här när vi pratade om prestationsångest.
Mm.
Eller hur?
Kanske också i något annat avsnitt.
Ja, digitala bubblan typ.
Ja.
Att det finns en person i den digitala bubblan som ofta sitter där och tycker att den är smartast. Men sällan gör något smart.
Mm.
Om du måste välja på att ha imposter syndrome eller hybris, vad väljer du då?
Oj. Jag tror att jag väljer hybris.
Mm. Varför då?
Eller i och för sig, alltså, på sätt och vis så tror jag kanske att imposter syndrom kan ta en... Jag väljer nog det som tar mig längst.
Ja, men det...
Och det beror på vilken miljö såklart. Men imposter syndrom kan nog ta en längre ibland. För att hybris kan... Ja, man växer ju genom någon slags självkritik. mer än självförhärligande? Eller det beror lite på, det finns exempel på båda.
Jag tror att hybris får mig att våga och imposter syndrome får mig att jobba jävligt hårt. Mm. Eller lära, typ.
Exakt.
Så är det lite växelverkan mellan de två, är ju inte helt fel.
Nej, men det gör ju också att det blir väldigt svårt att välja. Eller eller? Sorry, jag bara kom på att jag väljer imposter syndrome. För jag tror att man kan liksom buffa sig en bit och sen så tror jag att det blir svårare och svårare. Och att hybrisen blir mindre och mindre värd. Alltså det blir ju lite överförenklat. Men jag tror ändå att jag hade gynnats mer av imposter syndrome än av hybris. Det hade tagit mig längre.
Men allra helst vore det ju härligt om man kunde få bli ytterligare lite mer ödmjuk. Det vore kul att höra vad ni som lyssnar tycker och tänker om imposter syndrome. Har ni haft det själva? Har ni någon situation där det uppstått? Eller känner ni inte alls igen er? Har ni kanske någon kompis som ofta lider av det här eller någon kollega? Det vore kul att höra. Och som vanligt så är det bara att slida in ett DM till Simon-Strand och Bodil Sidén. Där vi för övrigt har fått lite DM. För vi har fått ganska många som tyckte att det var väldigt bra med migrationsavsnittet. Vi verkar ha många anhängare av någon form av öppen migration. Vilket är kul, för det är inte alltid det syns digitalt. Så ni som har skrivit får gärna bli mer vokala med det, kan jag känna. Men kul att höra och roligt att ni känner er liksom stärkta av de resonemangen som vi hade i det avsnittet. Sen så är det många som har typ hört av sig och skrivit att de gillar podden.
Kul, du får många fler DM än vad jag får.
Är folk lite rädda för att skriva till dig kanske?
Eller så känner de bara att det finns starkare orsaker att skriva till dig. Du är poddens stjärna. Jag är sidekick.
Jävla hett. Jävla hett. Så taskigt. Nej, det tror jag inte. Skriv till Simon nästa gång. Det blir jo, du har skickat massa printscreens till mig.
Ja, jo.
Av folk
det
som gillar podden.
Jag är en
har de slutat?
Du har liksom... balansen har förändrats.
Okej.
Nu är det du som står i rampljuset.
Lugn. Ska vi kolla vad det ser, hur det ser ut på våra betygssättningar?
Det är fortfarande väldigt många ettor.
Ja, men vi har rört oss från 3 till 3,5 nu.
Oj, ja. Kan vi jobba oss upp till 4?
Ja, men det vore schysst, hörni. För jag har sett en del poddar. Och utan att få för mycket hybris så vi vill åtminstone igen bra med dem. Så det vore kul med lite fler femmor. Och gärna en kommentar också. Helst inga sådana elaka som vi läste upp. Men
så då går man in på iTunes eller Acast eller...
Exakt. Och så skriver man, trycker in stjärnor och en liten kommentar. Mm. Vi har en som har skrivit en kommentar sen sist. Hej, tack för en väldigt spännande och intressant podcast. Jag tycker att ni behandlar de ämnen som ni tar upp på ett nyanserande sätt och landar i spännande analyser. Två saker ni gärna fått se till att titta på lite bättre är att klippa lite bättre, för ibland är det hackigt, och snälla byt intro-låt. Och jag kan säga att vi har tagit action på det här. Som vi nämnde i för något avsnitt sen så kommer Mårten att klippa vår podd. Och han har även i uppdrag att, hemligt ännu, men att ha en ny jingel. Som även hemligt kanske för dig, Simon.
Ja, verkligen. Jag har inte fått någon info om detta. Men jag känner också att...
Vi återkommer i frågan.
Jag är en on a need to know basis. Det vill säga, jag vet ingenting.
FYR, Simon. FK, som alla skrev på regeringskansliet.
Ja, jag brukar också köra F. Eller jag alternerar lite.
Ja. Okej. Det var imposter syndrome. Ska vi gå över till våra återkommande segment?
Poletten? Eller
har du en polett?
Ja, men faktiskt. Jag kan...
Veckans polett?
Jag ska försöka artikulera den för mig själv och för er lyssnare. Jag träffade nyligen en amerikansk kompis som jobbar med inom tech. Som har blivit erbjuden jobb på Facebook. Inte i Sverige, utan... i USA. Och hon blev erbjuden jobb där som för att jobba med liksom hela deras nya kraft liksom ansträngning kring det här med fake news och hur man ska skruva i algoritmen för att få bort massa sjukdomar och sådär. Men kommer nog inte ta det just för att så här, som hon sa, alltså till exempel så är det väldigt jobbigt att för varje person man träffar när man har tagit jobb där, kommer man, det där känner kanske du igen från Uber.
Jag bara, nej aldrig.
Att man alltid får höra heller på liksom folks egna teorier om saker och liksom få ta sådana diskussioner 10 gånger om dagen. Men sen också att så här, det känns som att de har jävligt dålig koll på saker. Och så här, som hon frågade, jag har varit i lite olika intervjuer och samtal med dem, och frågade liksom så här, frågade typ ganska så här straightforward till någon av de höga cheferna på Facebook, att bara så här, well, so what tells you and me that this won't become my personal Vietnam att ha jobb där, för att det liksom känns som ett självmordsuppdrag, att man kanske, att det kommer vara svårt att lyckas lösa det på ett bra sätt och att därmed komma bra ur att man har varit med och jobbat med det ryktesmässigt. Det tyckte jag väldigt intressant. Sen tittade jag på mitt eget Facebookflöde, för jag vet inte om du kommer ihåg Mark Zuckerberg i våras, så gick han ju ut i en lång post och bara så här, som en reaktion på typ hela Trump-valrörelsen och rysk inblandning och liksom att man ser så mycket ilskna, att det är så ilsket politiskt tonläge och så här, att man skulle skruva i algoritmen för att dra ner på nyheter överlag och pivotera mer mot så här meningsfulla interaktioner med folk man känner typ. Men så har jag scrollat i min egen feed nu liksom ett halvår senare, och det kanske är på grund av att mitt eget beteendemönster på Facebook är extremt eller någonting, men på min feed stämmer inte det han skrev, alltså, utan mitt flöde består till största del av typ nyheter om politik där folk är arga i kommentarsfälten, och sen folk jag typ knappt känner som skriver konstiga saker. Så det är liksom, det har liksom inte uppfyllts det där som de aviserade att de skulle göra. Och jag börjar bli lite trött på Facebook. Jag har ju alltid varit en stor Facebook-anhängare. Så det är min polett. Och min kompis då, som för diskussionen med dem om att jobba där, även om hon nog inte kommer ta det, sa jag det också när jag visade min feed och liksom diskuterade det, att så här, enligt de jag pratat med på Facebook så borde det verkligen inte, borde det inte se ut så som du visar att det ser ut, utan så här, det de säger och verkligheten stämmer inte överens. Men det tror jag också, det är en sidopolett till det här, är att på ett sånt här företag så har folk nog mycket sämre koll och struktur än vad man kan föreställa sig. Alltså mycket beror bara på att så här, det är kaos. Vill du berätta om veckans människa?
Ja, men vi kan väl prata lite om veckans människa båda två. För det är en person vi båda känner. Samir El Sabini heter han. Och är väl hyfsat namnkunnig. Han har varit ordförande för Sveriges elevkårer. Har jobbat med diverse olika ting. Nu jobbar han på Arla. Mm. Och är ansvarig för deras ekosortiment. Men framför allt så är han en
Har också varit schackmästare.
Ja.
Tycker jag är värt att ta upp. Ja. Han var typ 12, han var bäst på Sverige han var bäst i Sverige på schack.
Och det är inte så svårt att förstå, för han är en väldigt klok och intellektuell person som är väldigt rolig att prata med. Du och jag hade ju någon form av poddmiddag förra veckan, och då var han med. Anslöt. Och,
det var då det var så himla varmt så att vi drack typ så här kanske 10 GTs utan att märka det, för att de var så här svala.
För att det kändes som vatten. Ja, och typ jag kom, både du och jag skrev dagen efter, bara jävlar vad trevligt det var. Alltså så här, bra samtal. Det var så här, det är få gånger som man känner att man verkligen så här, djupar och rör sig framåt i någonting.
Samir är faktiskt en av de absolut smartaste personerna jag känner. Vi är väldigt bra kompisar sedan ett antal år tillbaka. Även om vi inte ses jätteofta.
Han är nu på Way Out West, skriver han. Ja. Han tror att vi spelar in från Göteborg. Jag måste tyvärr göra en besviken och säga att vi är i Stockholm. Men ha koll på honom. Jag tror att han kommer nog utföra stordåd. på ett eller annat vis. Veckans människa. Det var imposter syndrome och eller bluffsyndromet. Och jag ljög förra veckan. Jag sa att jag var i Antibes när vi förinspelade, men jag var ju i Chicago. Ja. Men nu är jag i Antibes.
Det blir alltid lite trassligt när man förinspelar.
Exakt, för veckorna blandas ihop. Ja. Men nu när vi släpper det här avsnittet så kommer jag att förmodligen äta någonting på någon varm strand. Det är min plan. Och jag är tillbaka inför nästa avsnitt. Men det ska bli skönt. Det här blir min andra semestervecka. Jag klumpade ju, eller inte ihop semestern det här året, utan delade upp den.
Smart.
Vi får se om det var smart. Men det ska bli nice i alla fall. Vad ska du göra?
Låt tänka nu, för det här avsnittet sänds ju onsdag den 15.
Ja, exakt.
Imorgon drar jag till den konferensen jag tror att jag nämnde i förra avsnittet. Alltså till Gardasjön och Milano.
Exakt. Flådigt ska det vara.
Ja.
Hört att det går bra för 500.
Ja, men det går helt okej. Vi ska hyra båt, åka runt på sjön en dag, bada, dricka vin.
Och ni har inrett ett kontor?
Ja, det har jag väldigt lite med att göra.
Jag tänker mig att det är Kasper som har gjort en insats.
Det är Kasper och Love framförallt, lite Karin tror jag.
Kasper hade ju det snyggaste studentrummet när han pluggade i Lund.
Ja, men han är väldigt bra på det där. Jag har varit hemma hos honom också.
Ja, ah, alltså verkligen bra.
Ja, det är bra att vi kompletterar varandra.
Verkligen.
Jag har ju noll koll på vad som händer, liksom. Jag inser vad som händer med vårt kontor när typ soffan kommer.
Men ni har också en ny person i teamet, va?
Ja, precis. Eller? Sanna började hos oss nu. När
I måndags?
Exakt.
När den poddes.
Det känns jättekul. Jag känner henne sedan tidigare. Och hon är väldigt, väldigt bra. Sanna Wenne Karlsson. Så det är ett välbehövligt tillskott.
Ja, det blir kul. Det kommer ju bli grymt med henne. Vi får kanske återkomma när hon har jobbat ett tag.
Ja, hon får en bra första vecka. Vi har en middag på kundmiddag på Jim och Jakobs chambre separé på tisdagen.
Trevligt.
Och sen så torsdag till söndag Italien.
Oh. Vi kanske ska ha en poddträff snart i höst.
Ja.
Det var ju ett tag sedan. Crayfish party.
Vi kör det på Mr. French eller någonting.
Ja.
I september.
Ja, vi får återkomma. Men det var ju jättekul senast.
Mm.
Ja. Må väl.
Ha det bra. Tack för idag.
Ja, tvärt det blev. Men vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.